en podcast från Aftonbladet.
The internet is entering a new phase called, or dubbed rather, Web 3.0. It's all about NFTs and cryptocurrency, and now big businesses and celebrities are getting involved.
Web3 is seen as the third generation of the internet, a decentralized online ecosystem based on the blockchain.
En ny era. Ett nytt sätt att göra internet. Ja, det är stora ord. Är man teknikpositivt lagd så är det kanske lätt att drömma sig iväg när det kommer något nytt. Vi ska prata om Web3 idag. Och det är en sån grej som kallas just det nya internet. Men till att börja med, vi drar tillbaka tiden till 90-talet, Web 1. Den som var tillräckligt gammal då minns ju det här ikoniska ljudet. Modemet, när man kopplade upp till internet. Under internets unga dagar så skrev man in en hemsidaadress och så var det med det. Det var en statisk webbsida och det existerade i var människas dator kan man säga. Sen kom webb 2 och det är tiden vi är i just nu. Ett mer dynamiskt internet där vi interagerar på olika plattformar. En centralisering med techföretag, enorma serverhallar och på ett sätt alla ägg i samma korg. Och vad är då webb 3? Ja, helt konkret är det inte ännu, så lite fantasi får man unna sig. Det vi vet är att det handlar om en ny fas av internet. Bort från stora jätteföretagen som rattar skutan och istället ett system där användare ska kunna ha kontroll på sin egen data. I en liten del av något som kallas blockkedja, där information delas, återskapas och sparas på ett nytt sätt. Ja, det låter kanske luddigt. Så det här måste vi reda ut. Vad innebär Web3 konkret och tekniken blockkedjor? Hur skulle det påverka dig och mig? Och hur kommer det sig att systemen väntas sluka ännu mer energi än det går åt redan idag? Och är tekniken här för att stanna? Du lyssnar på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata med Simon Campanello som är gäst i dagens avsnitt. Han är reporter på tidningen Ny Teknik. Hur förklarar Simon Web3?
Om man ska titta på liksom internets utveckling så har vi ju, man börjar någon gång med Web 1, alltså där alla, det var väldigt decentraliserat, alla hade sin egen hemsida. Det var ganska svårt att göra något eget. Någon gång efter millennieskiftet så gick vi över till Web 2, liksom det vi lever i idag med väldigt så mycket användargenererat innehåll. Vi har stora plattformar som Facebook och Google och Instagram där det är väldigt lätt att publicera sig på internet, uttrycka sig, men det är väldigt hög maktkoncentration kan man säga hos några få stora techbolag som både kör tjänsterna och själva som, ja, men som Facebook och Instagram då, och som kör liksom den bakomliggande strukturen. Det är de som äger alla datacenter, alla servrar och alla kablar. Det är väldigt, väldigt maktkoncentration hos några få företag. Web3 ska väl i teorin samla det bästa av båda världarna. Alltså att det kommer vara decentraliserat på ett sätt som Web1. Att alla har lite mer makt och inflytande. Men enkelt att använda som Web2. Men vad Web3 är för någonting, det är en väldigt bra fråga. Det är ju inte helt definierat, men man kan säga att det är ett internet som bygger på blockkedjan, alltså tekniken bakom kryptovalutor som Bitcoin.
Ja, vi ska nagla oss fast vid flera av sakerna du säger och komma in på det här med hur det påverkar internetanvändaren. Men vi tar då det här med blockkedjorna, alltså blockchain som du beskrev, det är ju centralt här, och kryptovalutorna som du säger. Men vad är blockkedjetekniken och hur spelar det in då när vi pratar Web3?
Ja, men blockkedjan i sig, det är ju ett sätt att lagra och distribuera data i sin allra det är väl den allra enklaste förklaringen.
Och data är information helt enkelt.
Ja, precis. Det kan ju vara lite vad som helst. I fallet med den första blockkedjan som användes i någon större utsträckning och presenterades var ju till Bitcoin. Och där används det helt enkelt för att liksom loggföra transaktionerna. När någon köper en Bitcoin så lagras det i blockkedjan. Det är ett sätt att dela upp information och lagra information kan man säga.
det är ju då över 90% av svenskarna som är ute på nätet. Så hur påverkar det här då själva internetanvändaren?
Tanken är väl att det inte ska påverka jättemycket liksom det dagliga användandet, utan mycket sker bakom kulisserna. Tanken om liksom de här visionerna om webb 3 blir verklighet, så handlar det väldigt mycket om att ge lite mer makt åt internetanvändarna. De som förespråkar den här tekniken, de vill ju gå ifrån det här när ett fåtal stora techbolag har väldigt, väldigt stort inflytande över nätet. Om man tittar på alltså Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft och några till sitter ju, de bestämmer ju över väldigt många av de tjänster och produkter och liksom infrastruktur som vi använder dagligen på nätet. Även om vi kanske inte tänker på att vi använder Amazon varje dag, så ligger det så oerhört många hemsidor på deras servrar, så att bara därför har de ju jättestort inflytande över allting som sker. Och här vill man liksom bredda det här lite så att det inte är så hög maktkoncentration hos de här få techbolagen.
Kan du ta ett konkret exempel? Hur skulle jag kunna komma i kontakt med Web3 i framtiden?
Dels kan vi tänka oss då som sociala nätverk att det skulle kunna byggas upp liknande tjänster som vi har idag, fast mer distribuerat. Sen det många pratar om som den första stora tillämpningen där många kommer att komma i kontakt med det är inom dataspel. En annan tillämpning som verkar ganska nära är något man pratar om som kallas för decentralized finance eller DeFi på techspråk, som liksom är, man kan säga, banktjänster fast utan någon mellanhand. Till exempel man skulle kunna ta ett lån direkt från andra användare istället för från banken, och allting, all information om lånet och liksom låneinbetalningar och sånt sköts via en blockkedja.
En sak har visat sig klurig att lösa när vi pratar framtidens teknik. Det är själva energiförbrukningen. Alla lager och ihopkopplingar mellan servrar som vi har pratat om och stora matematiska beräkningar, det har visat sig sluka en hel massa el. Vi ska höra teknikreporter Simon Campanello igen.
Det är väl en av de stora kritikerna som har lyfts mot liksom Web3 och kryptovalutor i allmänhet. Vi har ju Bitcoin-nätverket tros ju förbruka liksom ungefär lika mycket energi som hela Sverige.
Och det låter ju helt otroligt när du säger sådana här summor.
Ja, man blir ju lite mörkare när man börjar tänka på det. Sen finns det ju liksom många andra stora energikonsumenter i världen, men om man tittar på det rör sig om hundratals terawattimmar varje år som de stora kryptovalutorna förbrukar.
Hur ska man lösa det hela?
En konkret lösning är att byta metod helt enkelt för att bekräfta transaktioner. Och det håller man på att titta på nu inom kryptovalutavärlden. Den näst största kryptovalutan heter Ethereum. Eller näst största blockkedjan. Den förbrukar inte riktigt lika mycket som Bitcoin, men börjar närma sig de siffrorna. Och det är också den som många av de Web3-applikationer som vi har sett hittills idag använder sig av. Också den som sån här NFT-digitala konstverk använder sig av. Den är liksom en viktig motor för den här utvecklingen. Och förbrukar jättemycket energi. Men de håller på att titta nu på en lösning där man kan gå ifrån det här med att istället för att kasta massiva mängder datorkraft på att upprätthålla nätverket, så kan aktörer som äger stora mängder kryptovaluta gå in och för att godkänna transaktioner, kan man säga jättekort. Så det finns liksom en teknikutveckling bort från den här energikrävande funktionen som förhoppningsvis kan fungera lika bra så att man kommer ifrån det här problemet. Och sen finns det ett stort antal nya blockkedjor som inte har den här mekanismen, som inte alls, de förbrukar såklart energi för de kör servrar någonstans, men det är inte alls i de här sanslösa mängderna. Så antingen kan man tänka sig att de befintliga går över till ny mindre energikrävande teknik, eller så kommer det förhoppningsvis komma upp nya aktörer som redan från grunden använder sig av lite mindre energikrävande teknik. Annars kommer vi få en ofattbar energiförbrukning som i längden inte kommer vara hållbar och kommer förmodligen omkullkasta hela konceptet.
Det finns ju kritik mot hela konceptet. Du har varit inne på det lite, men jag kan ju nämna någonting jag har snubblat över här också, att det kan finnas en övertro på att det faktiskt kommer att gynna gemene man då på sikt, att det kommer att spela någon roll helt enkelt, plus att det kan bli vilda västern när det inte är någon centraliserad kontroll. Kan du berätta mer om de här argumenten om baksidorna?
Ja, men framförallt det här med det lyfts ju som liksom ett demokratiskt och decentraliserat alternativ. Men om man tittar på vilka som har gått in hit, vilka som är stora inom Web3, så är det ju, har det ju återigen blivit så att just idag så är det några få stora bolag som står för mycket av infrastrukturen och tjänsterna, och det är stora riskkapitalbolag som går in med mycket av pengarna. Så att vi är ju lite kvar i grundproblemet att ja, det är ganska få aktörer som sitter på makten här också, även om det i teorin går att komma ifrån. Sen finns det ju en lite mer filosofisk kritik att ska vi verkligen, det här blir ju liksom att göra ekonomi av all vår aktivitet på nätet, så är det verkligen rimligt att varenda klick vi gör på en hemsida ska generera pengar både för oss och för de som driver tjänsten. Det blir ju väldigt tydligt ekonomiskt fokus på allting.
Men så är det här en snackis du personligen tror kommer bli något, eller kommer det att stanna vid just bara snack?
Jag tror det finns stor potential för tekniken. Där vi befinner oss idag så känns det som att man har målat upp massa vilda visioner. Och många av de här tidiga projekten så har kört in i väggen direkt eller har slutat med att har slutat i katastrof, eller att folk har blivit av med stora investeringar när de har gått på oseriösa projekt. Liksom. Så att det är verkligen, som du sa, Vilda Västern, det är verkligen stämningen man får nu. Det finns jätteduktiga, kunniga, smarta personer som jobbar på det här. Det finns också väldigt många som bara hoppar på en hype och försöker tjäna lite snabba pengar. Om vi kan komma förbi det till nästa steg där tekniken faktiskt kan utvecklas och börja användas i stor utsträckning och kan bli den här lite mer decentraliserade och demokratiska internet som har pratat om, så känns det ju som att det finns enorm potential i det.
Sist här hörde du Simon Campanello, reporter på tidningen Ny Teknik. Det blir dags att säga tack för idag. Du har lyssnat på Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily med mig, Amanda Hemberg Lind. Vi hörs!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
I det nya avsnittet av Aftonbladet-podden Malin blir en bättre människa med mig, Malin Wollin, berättar Isabelle McAllister hur man älskar sitt hem och sin planet på samma gång.
Jag tror att du kan måla om köket 36 gånger om du målar om luckorna för samma klimatpåverkan som om du skulle köpa ett nytt.
Isabels avsnitt och andra hittar du där poddar finns. Lyssna och bli en lite bättre människa.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.